se om den här är på. Är
det så eller? Där var den. Fint att få komma hit och möta er i Brokyrkan. Fredrik Lignell heter jag som sagt och bor i Linköping sedan ganska många år. Har varit pastor i Ryttargårdskyrkan i 15-16 år men har ganska nyss avskedspredikat där på försommaren och är nu gör en del såna här saker. Leder lite retriter och skriver och har en del samtal med pastorer och ledare och i vägledning och så vidare. Så, och nu är planen att jag ska få möta er vid 4 tillfällen under hösten. Och då har jag och Fredrik Lindé grundat på hur vi ska liksom få det där att sitta ihop lite. Och därför kommer vi att närma oss Filipperbrevet som du hörde inledningsvis här under de här 4 söndagarna. Och jag skulle läsa från kapitel 1 och vers 1 till 11 tillsammans med er. Filipperbrevet är ett ganska kort brev, 4 kapitel, och vi gör några nedslag och börjar från början den här gången. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har det ju i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåder med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Vi ber, Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn, amen. För ett antal år sedan fick jag möjligheten och förmånen att resa till Mongoliet tillsammans med Magnus och Maria Alfons, som en del av er känner. Eran tidigare pastor Kristin Sättelund var med och EFKs missionsdirektor Lina Linjoman var med också. Det var otroligt mäktigt att få färdas till de här väldigt avlägsna platserna, måste man säga, i Mongoliet. Liksom till människor som precis har hört, alltså ett par årtionden tidigare har hört evangeliet för allra, allra första gången. Och att få göra det tillsammans med Magnus och Maria, som liksom var verktygen för att det skulle hända. Det var lite, jag nöp mig lite i armen och tänkte, det är lite som att färdas med Paulus. Är ni med? Alltså, det här är apostlarna som hade fört evangeliet till Erdenet mitt i ingenstans. Vi åkte bil timme efter timme efter timme efter timme tills vi kom fram till Erdenet och fick vara där tillsammans med dem. Jag tänker att det finns en alldeles särskild relation, alldeles särskilt djupa band mellan nykristna människor och de som kom dit med budskapet om Jesus. Och också i den här texten från Paulus så syns ju det, de här människorna står varandra nära. Paulus har kommit dit med evangelium och han har blivit liksom deras farsa på något sätt. Filippi, det är den första staden på det europeiska fastlandet som får höra evangeliet. Det här händer i Apostlagärningarna 16. När Paulus har haft drömmen om den makedonska mannen som har ropat i drömmen, kom över hit och hjälp oss. Och när evangeliet når dem så sker det enligt Paulus grundstrategi. På varje plats dit han kommer så söker han upp en judisk gemenskap, oftast i en synagoga. Men här i Filippi så finns det så få judar, förmodligen färre än 10 män. Därför att då byggs det ingen synagoga på en plats. Och därför så går han till floden där man har ett böneställe. Och även om det inte finns många män så finns där en grupp judiska kvinnor som samlas för bön med en kvinna som heter Lydia i spetsen. Och Lydia och hennes familj kommer till tro och då grundas församlingen i Filippi. Det är en otroligt dramatisk historia som du kan läsa i Apostlagärningarna 16. Ni vet, det är den storyn som handlar om dels det där med makedoniske mannen i drömmen, Lydia och hennes familj kommer till tro. Sen är det en slavkvinna som Paulus befriar från en ond ande. Man kan ju ana att hon också så småningom tillhör församlingen. Och det är också där som Paulus och Silas på grund av den där befrielsen blir fängslade och sitter och ber och sjunger. Och det blir en jordbävning, de befrias och hela fångvaktarens familj också kommer till tro. Det är det här kärngänget tillsammans med förmodligen några till som får det här brevet. De kristna i Filippi. Det är en otroligt häftig historia. Brevet skrivs i fångenskap. Kanske, det är lite osäkert, men kanske från Rom. Ni vet, apostlärningarna slutar ju nästan lite i steget. Man undrar, vad är det här för konstigt slut? Paulus kommer till Rom, han sitter i husarrest och så slutar hela berättelsen på det sättet. Kanske är det precis i skarven efter den där husarresten som det här händer. Och i så fall sitter Paulus i ett så kallat rannsakningshäkte och rättegången inför kejsar Neros domstol är igång. Fångvården i romarriket, den var inte direkt som svensk kriminalvård på 2020-talet kan man säga. De får ingen mat, de får heller inget annat, utan man är beroende av att människor utifrån kommer och skänker det man behöver. Eftersom Paulus, som ju annars var tältmakare, arbetar med skinnvaror, inte kan utöva sitt yrke i fångenskapen där, så är det avgörande att någon kommer dit med mat. Och församlingen i Filippi kommer vi att få reda på här sen i kapitel 4. De är den enda församlingen som för det första verkar fatta det behovet och möta det, men som Paulus också vågar ta emot ekonomiska gåvor ifrån, därför att relationen är så nära så han är inte rädd för att det där ska störa. Annars verkar han väldigt noga med att inte blanda in pengar i sitt apostlauppdrag för att inte bli beskylld för att liksom sko sig på folk. Han inleder det här brevet med en hälsning som man gör i antiken. Det är egentligen mycket mer logiskt än vad vi gör. Vi skriver ju längst ner vem brevet kommer från. Här berättar man det direkt. Och sedan kommer en bön, vilket också är typiskt för ett brev i antiken. Att man kommer med någon slags välgångsönskan. Och det är där vi är idag då. Vi som lite till mans kan sucka över församlingens och våra egna brister. Och tänka, vad är det här för krångligt att vara med i en kyrka? Vi gör ju väl i att lyssna på vad Paulus säger här när han tilltalar de här människorna, alla de heliga i Kristus Jesus. Det här betyder inte att de är fläckfria eller perfekta, men de har avskilts, det är vad helig betyder, till att tillhöra och stå under Jesu herravälde. De heliga. Det används i Gamla testamentet för att beskriva Israels folk. Och nu är de kristna i Filippi, den här ganska brokiga skaran av människor, en del av Guds nya mänsklighet med Jesus som upphovsman. Jesus har, när han kliver ut ur graven, inlett den nya skapelsen. Och här är liksom det synliga tecknet på det. En Jesus troende gemenskap mitt i romarriket. Nu är de avskilda för Guds syften och för att utgöra Guds folk. Paulus har en väldigt hög idé om den kristna församlingen. Mitt i allt som kanske är lite snett och inte på plats och som behöver både växa och mogna och kanske rättas till, så har han en skyhög idé om att där Gud har slagit ner med sin härlighet och rört vid människor så att de börjar tro på Jesus, där finns något heligt, något avskilt. Det där kan vara bra att tänka på när vi suckar lite och tänker det är mest bara skit med alltihop. Kan man inte känna så ibland? Hur ska jag orka med det här? Eller hur? Det finns någonting i det här som inte bara har med sociologi och att vi liksom sitter ihop här och sjunger och ber och göra, utan ett slags Guds ingripande. Om Paulus skickade brev till Rimforsa så skulle han tala om de heliga. De heliga. I Kristus Jesus har Gud rört vid människor som utgör hans nya mänsklighet. Det är supermärkvärdigt. Så tackar han för församlingen. De har stått med honom i kampen som kommer av att vara evangeliets tjänare. Och så kommer vi till vers 6. Jag är övertygad, säger han, om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Allt börjar. Är det jag som skrapar? Flytta på den här lite. Så. Allt börjar med Guds ingripande. Vi har ju ofta någon slags ganska överdriven idé om vår egen liksom startmotor. Jag var på en pastorskonferens för EFK-pastorer för många år sedan, där rubriken för den här pastorskonferensen var Allt börjar med dig. Alltså de som ordnade den borde fått sparken faktiskt. Inget börjar med oss. Kan du tänka dig hur det kommer ganska slitna pastorer som funderar över och sin egen plats och sin egen, liksom, man jämför sig med andra, man undrar vad man har, vad som krävs, man ser ingen tillväxt, man undrar, folk lämnar och det dör fler än det föds. Så, ja, men ni vet va, det är motigt på många ställen. Och så kommer man till en konferens som heter Allt börjar med dig. Man kan få kramp för mindre. Enligt både nya och gamla testamentet börjar ingenting med oss. Allt börjar med Gud. Han har börjat ett nytt eller ett gott verk hos er. Gud har påbörjat något i världen som är starkt kopplat till församlingen. Och som vanligt är vi tvåa på bollen. Det är Gud som har initierat det här. Och hans ingripande visar sig gång på gång. Ni vet i skapelseberättelsen, när människan kommer in på scenen så är hela världen redan på plats. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Allt är redan skapat. Människan kommer in sist, inte först. Och Gud har redan ställt hela tillvaron i ordning. Då kommer människan. Och den första heldagen i människans tillvaro är en dag av vila. Alltså, det ligger nedkodat i hela tillvaron, i hela existensen, att Gud är den som talar, Gud är den som agerar, Gud är den som påbörjar. Så småningom griper Gud in i historien genom Israels folk, genom profeterna, och som Hebreerbrevet säger, vid denna tidens slut talade han genom sin son. Han har också gripit in i Filippernas liv. De har gjorts heliga, tro har fötts, deras liv har fyllts med mening. De har fått en plats i tillvaron som de aldrig tidigare har haft. Och Guds verk i deras liv, säger Paulus, det är gott. Det finns en smak av Guds goda, liksom, tålmodiga arbete i den där lilla gemenskapen. Och det här, säger han, det ska fullbordas. av Gud. Han ska fullborda det han har börjat. Han har också börjat ett gott verk i ditt liv. Att du tror, att du längtar, att du tjänar har med Guds initiativ i ditt liv att göra. Och han har inte gett upp om dig. Gud har påbörjat en förvandling i ditt och mitt, allas våra liv. Och hans önskan är att vi ska fortsätta att liksom inbjuda honom att fullborda det. Hela den här bönen som han ber för Filipperna lutar ju liksom framåt. Uttrycket Kristi Jesu dag nämns 2 gånger. Och det är som att Paulus hejar på dem. Loppet är inte över. Håll ut. Fyll på. Ta emot från Gud så att ni en dag kan stå rena och skuldfria. Och vän av ordning skulle nu protestera och säga, men hur är det nu då? Skulle inte Gud fullborda verket? Så har vi inte det för 1 minut sedan. Ja, men det där med ansvarsfördelningen mellan Gud och människa, det är något väldigt svårfångat. Gud fullbordar, han är uthållig, han är tålmodig. Men det sker i samarbete med människan som också uppmanas att vara uthållig. Vi öppnar oss för Guds godhet. Vi djupnar i våra böner, i vår relation. Vi firar outtröttligt gudstjänst som vi hörde så tjusigt i inledningen här för att orka det. För att inte tappa liksom kursen. Och han har makten att fullborda och bevara. Det sker i ett slags märkligt samspel mellan Gud och människa. Men till sist är det ändå så att det är Gud som ska fullborda det han har börjat. Jag hörde en historia en gång om en i kyrkans tidiga historia, runt 300-talet, så drar människor ut i öknarna och liksom drar sig undan från en allt mer så här, prålig, mäktig kyrka som börjar gå hand i hand med romarriket och kejsaren och så. Och ute i de här ökengemenskaperna som ju blir någon slags första bilder av klosterliv kan man säga. Så dyker det upp en munk en dag, en ung man. Och han är så begåvad. Han har så mycket rika begåvningar och är en så spännande person. Och de andra unga munkarna där, de blir ganska imponerade av honom. Och då går någon till den äldre abban där ute. Och så säger de, har du sett den nye brodern här? Visst verkar han vara extraordinär. Och då säger den gamle erfarne bedjaren, ja, han är som ett skepp lastat med goda gåvor. Men tiden får utvisa om han når hamnen. Alltså, det krävs uthållighet. Vi får se. Gud förmår bevara. Men vi får se om han når. Det sker i ett slags samspel. Och när vidare i den här texten. Ibland tänker ju folk på Paulus som en enstöring. En ganska så här svår typ med hyfsat komplicerade relationer. Man läser kanske eller är färgad av någon text i Galaterbrevet där han skäller ut galaterna efter noter och sådär. Han verkar svår. Men när man läser alla Paulus brev så framträder ju en djupt relationell människa som verkar vara noga med vänskapen. Han känner människor både här och där och långa stycken handlar om hälsningar till diverse människor och uppmuntran och så. Lyssna här i vad vi läste i vers 8. Jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Det här är också en sida av den här liksom mäktige skribenten och aposteln. Och så ber Paulus nu då om att kärleken ständigt ska växa. Det här är klurigt för oss som är så präglade av någon slags nästan lite smetig Hollywood-rosa idé om kärlek. Eller romantisk bild eller vad vi nu har. Den här, alltså i Bibeln när det talas om kärlek, så är den alltid på ett eller annat sätt präglad av Jesu kors. Den utgivande, den tjänande kärleken. Och den här växande kärleken som han ber om ska bli rik på insikt och urskiljning, säger han. Här tänker jag att det finns ett stort beskydd. Om man bara skulle be om urskiljning, nu ska vi liksom få förmågan att liksom sortera tillvaron, så skulle det kunna bli ett kallt analysverktyg där vi endast frågar oss vad som är rätt. Med en växande kärlek i botten på den urskiljningen så kan vi också fundera över vad som är gott. Är ni med på att det finns en viss, liksom, det är lite olika lutning på det, va? Det som är rätt och det som är gott. Fariseerna, de försöker ju urskilja vad som är rätt. Vad säger lagen? Men blir ju obarmhärtiga på kuppen. De utvecklar ett visst analysverktyg eller någon slags mätsticka. Men förlorar barmhärtigheten, säger Jesus. Man skulle också kunna gå i det andra diket och mest bara fundera över vad som är gott, men aldrig över vad som är rätt. Som vi kanske riskerar att göra i en väldigt, liksom, i vår kultur. Kärleken växer och föder en blick för vad då? För vad som är väsentligt, säger Paulus i den här texten. Jag tycker det finns en väldigt tjusig inbjudan i det här. Man kan växa i kärlek, i insikt och urskiljning, så att man kan bättre avgöra vad som är väsentligt. Är inte det en alldeles avgörande egenskap i vår tid? När allt bara vräker emot oss och låter precis lika väsentligt alltihop. Hur ska man urskilja i det? Jag tror att ordet urskiljning är ett av Nya Testamentets viktigaste ord, men det är nog också ett av vår tids mest bortglömda ord. Det är en avgörande egenskap för att kunna vara lärjunge, att växa i urskiljning. Vi behöver urskilja och avväga vad som är väsentligt. Var går Guds väg? Hur hör vi Guds röst? Vad är friskt? Låt mig få ge dig, det här blir superkortfattat, men låt mig få ge dig några områden där jag tror att vi skulle behöva växa i urskiljning. Där har jag hört på en retreat för många år sedan, men som väldigt mycket annat så snor man och så lämnar man det vidare till andra. Nu ska du få några sådana områden. Det första är, vi behöver urskilja vad som är centrum och vad som är periferi. Många av vår tids stridsfrågor i kyrkan kanske hade kunnat åtminstone mildras lite om vi förstod vad som är centrum och vad som är periferi. När vi fråga efter fråga får höra att detta är en ödesfråga för kristenheten, så behöver vi fundera, är det verkligen sant? Är det verkligen sant? Vad står i trons absoluta centrum och vad finns lite längre eller jättelångt ut i periferin? Här behöver kyrkan urskiljning. Så fort den korsfäste uppståndne Jesus hamnar i utkanten så blir vi ovänner. När vi siktar in oss på allt mer perifera frågor, då kan vi inte hålla sams. Det andra, det är att vi skulle behöva urskilja vad som är mål och vad som är medel. När medlen, metoderna, vägen blir själva målet. När vi strider för att bevara medlen men har glömt bort målet, då brister vi i urskiljning. Soppkök, tältmöten, kyrkobyggnader, missionsstationer, arbetsformer, organisationer, allt det där är medel. Eller hur? Målet har med Guds rike att göra. Målet har med en upprättad mänsklighet att göra. Men medlen, de skiftar. Det tredje. Vi skulle behöva urskilja vad som är ideal och vad som är verklighet. Vi är fullmatade i vår tid med bilder av hur ett lyckat liv ska vara. Det sägs att, det finns lite olika forskning på det här, men en svensk utsätts för minst 3000 kommersiella budskap per dygn. Det beror lite på om man bor på landet eller i stan, och det finns lite olika sådana saker, va? Jag fattar att det är så. Men liksom, det är ofattbart. Alltså, logotyper, reklamjinglar, produktplacering, you name it. Liksom. Det bara väller över oss bilder av hur livet borde vara. Om vi sen adderar alla våra sociala medier till det, där det ser ut som att ingen någonsin äter falukorv och makaroner till middag, utan allt är bara spektakulärt och härligt och super och häftigt hela tiden. Det är otroligt många bilder att hantera av hur det borde vara. Gud behöver hjälpa oss att avslöja de destruktiva bilderna av ett lyckligt liv, hur en familj ska vara, hur en perfekt församling ser ut, hur den ultimata semestern ska vara. Ni vet, det finns en urskiljning att växa i. Ja, men det här väljer jag bort. Mitt sista område, det finns 100 till, men vi tar bara 4 idag. Sann och falsk andlighet. Hur urskiljer man vad som är av Gud? En fråga att ställa sig då, det är: kan jag känna igen Jesu röst i det som sker här? Någon har sagt, djävulen kan imitera Guds ord men inte Jesu röst. Ni vet vad Jesus säger, han säger fåren känner igen min röst. När Maria står utanför graven så kommer Jesus och hon tror att det är trädgårdsmästaren. Men hon tar det på rösten. Vad bär det för frukt? Vem blir man i det här sammanhanget? Växer glädjen här? Växer friheten? Växer modet? Eller är det så att man blir allt mer dömande? Eller tyst? Mindre sig själv? Rädd. Allt det där kan hjälpa oss i vår urskiljning. Är det friskt här? Det är ju inte binärt, det fattar ju ni. Men är det tillräckligt friskt för att jag ska kunna vara här? Avslutningsvis i dagens predikan. Hur övar man då upp sin urskiljning? Finns det någon hjälp att få? Vi kan be naturligtvis. Det hör vi här. Man kan be om en djupare kärlek och en större urskiljning. Men låt mig få ge dig en väg framåt som har varit väldigt hjälpsam för mig. Det brukar man kalla för en återblick på dagen. Tänk om du skulle avsluta din dag med att be en enkel bön. Jesus, visa mig hur du har kommit mig till mötes idag. Visa mig hur du har kommit mig till mötes idag. Och sen går du igenom din dag. Tänk inte nödvändigtvis på det som har varit liksom fromt, utan hela din dag. Arbete, möte med människor, dina grannar, din familj, vad du har reagerat på. Det vi hörde inledningsvis här, allt gott som finns, tak över huvudet, mat i kylen, ni vet. Hur har Jesus visat sin omsorg mot mig idag? Vad finns det att upptäcka av hans spår i min vardag. Kanske du känner igen godheten, anar omsorgen i särskilda händelser. Det kan vara ett varmt möte med någon. Finns det sånt som skaver i din dag? Som skulle behöva förlåtas? Eller som du skulle behöva tala med Jesus om? Som handlar om reaktioner, rädslor, låsningar. Varför blev jag så orimligt arg i den där situationen? Eller rädd? Eller vad det är. För ett samtal med Jesus några minuter varje kväll om det. Och se vad som händer. Min erfarenhet är att om man gör det där länge. Inte länge varje kväll, men lång tid. Så börjar man urskilja Jesu närvaro i ens vardag. Och jag tror att det är det Paulus försöker hjälpa oss med här. Det finns en slags inbjudan här. Man kan växa i insikt och urskiljning. Varför då? Jo, texten slutar med att allt ska ske för att vi blir fria att söka Guds större ära. Gud till ära och pris, avslutar Paulus sin text med. Amen. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, tack för mina vänner här i Brokyrkan. Och för vad du gör i deras liv. Tack för att du har börjat ett gott verk. I gemenskapen. Men också i enskilda individer. Tack för den som ganska nyss har börjat tro på dig. Tack för den som har gjort det i årtionden. Ett helt liv. Herre, fullborda det du har börjat. Rör vi våra liv. Dra oss till dig. Hjälp oss att djupna i kärleken till dig och till människor. Och skärp vår insikt och vår urskiljning så att vi förmår följa dig. Amen.